Ja, du köpt takeaway, Danne? Så här lång, lång baguette med massa gucki. Det ser gott ut.
Men, har du lagt upp den på en tallrik och käkat med bestick? Lite konstigt.
Ja, vadå då?
Nej. Alltså, alla käkar ju sådana med händerna.
Ja. Ja, möjligt, men jag är rebell.
Ja, det har du fan rätt i.
Välkommen längst bak i bussen.
Ja, där sitter vi. Längst bak, busslinje 154. Det här är Rockhyllan med mig, Anders Hafslund.
Danne McKenzie.
Och pastor André.
Den 26 mars 2023 när vi spelar in det här under dagtid. Lite ovant, faktiskt. Hörrni boys.
Obehagligt.
Ja, visst.
Men likväl väldigt roligt, för vi kommer få hit en gäst som är extravagant. Mm. På många sätt. Han är ju med i otroligt många band och projekt. Vi ska gå i huvudet.
I alla fall har varit med i många.
Ja, så ska vi säga, absolut. Vi ska gå in i huvudet på Snowy Shaw. Han har alltså varit med i band som Therion, Merciful Fate, King Diamond, Sabaton, Dream Evil och hans projekt Notre Dame. Alltså med mera.
Mm. Mm. Ja. Vad ska vi snacka om då?
Vi kommer att prata om lite av varje. Dels så influenser, men också lite turnéliv och skriva som terapi.
Och så det här med att gå sin egen väg. Mm. Snowy har ju gjort som han liksom känner. Vi pratar här om att vara lite rebell. Och då gör vi såklart Rockhyllans lilla rebelltest.
Mm, till skillnad från det stora.
Ja.
Mm.
Det kostar extra. Mm. Så att vi
börjar med ny.
Ja, precis nu. Så är det. Hörrni, vi rullar igång. Bomma inte det här nu. Fantastisk gäst på ingång. Och det blir, kan det bli 200-300% snack ungefär. Och idag, eftersom Snowys projekt heter Notre Dame, så blir det såklart en Quasimodo-verkstad. Sug på den nu.
Rockhyllan med Haslund, McKenzie och pastor André.
Då rullar vi igång Rockhyllan 154 på allvar genom att säga välkommen till våran gäst, Snowy Shaw!
Yeah. Bra! Yeah. Så, vänta nu, stopp på blick. Ta vara på det där.
Okay. Jag har sett att ni håller på med sånt där. Men... Så jag har stått och värmt upp
här. Ja, det är bra.
Bra!
Snyggt!
Bra. Men om ungefär en timme då får du skrika ur dig det sista som finns kvar då. Vi får se hur mycket vi har lyckats tömma dig på något sätt. Det lät ekvåkt. Vi glömmer det. Vi fick en fin slogan av dig här nyss. Vad sa vi?
Högt i tak med låga brallor. Eller vad var det?
Högt i tak och låga jeans. Bra. Det ska vi göra en t-shirt på. Den kommer sälja. Jättebra. Snowy, vi såg ju för ett tag sedan så postade du en bild på Instagram eller Facebook, vad det var. Jag tror det var tillsammans med King Diamond. Där alla, eller Merciful Fate.
Ja, det var King Diamond.
King Diamond. Mm. Alla pekar finger. Men inte
utom du.
Ja, det var någon australienare som skickade inte med. Jag tyckte det var himla roligt att jag visade lillfingret när alla andra gör fuck you, liksom sådär tecken. Och jag kommer inte ihåg det, liksom. Det är ju 32 år sedan. Någonting sådär. Men i alla fall... Då, det slog mig bara att okej, jag har nog alltid varit motvals eller så. Nej, jag tänker inte göra som ni säger eller som ni uppmanar att göra. Nej, men okej, ni kan ge fingret där, så gör lillfingret bara, för jag tycker det är lite lökigt att göra fingret liksom.
Och när du nu ger fingret här, så ser vi också, du har ju ABBA tatuerat på fingrarna också. Det är också lite tvärt emot, om man vill.
Ja, men det är ju något vi ska vara stolta över. Svensk och så vidare. Så här. Men det kom sig av... jag ville göra någonting där. Och jag tycker att göra hårdrockstecknet är lite dammigt. Så här, va? Och det ska vara med överallt hela tiden. Så jag brukade skriva med tuschpenna när jag var ute med Sabaton just i alla fall. Så skrev jag ABBA på knogarna så här, när man skulle hålla på och posa inför bilder. Och då sa Jocke vid något tillfälle på sin dalmål där att om inte du tatuerar det, så kommer jag göra det snart. Så jag är tvungen att skynda mig att göra
det. En challenge.
Men det fanns ju... Det är också liksom ett statement, skulle jag säga, eftersom folk kanske inte förknippar den med den typen av musik liksom, och tror att det ska vara så jävla hårdrock och allting och tufft. Och jag menar, jag vet ju någon snubbe där, jag har ju legat väl nära till hans att jag har gjort Kiss liksom, men det fanns ju en snubbe som har gjort det. En svensk kille som gjorde Kiss, och bara för att väga upp det så gjorde han ju på andra handen bajs.
Moget.
På tal om moget, kolla den tatueringen bra.
Nej, jag är
den
inte
fick jag när jag fyllde.
Jag är inte omogen.
Nej, det är inte jag som är omogen, det är du som är en bajskorv. Grattis på 50-årsdagen.
Tatuerat på insidan av överarmen.
Det måste vi nästan bild på sen. Magisk.
Det var jättefint. Snowy, därför tänker vi att vi ska inleda Rockhyllan 154 med att du ska få göra Rockhyllans lilla rebelltest.
Oj.
Så ska vi summera sen. Vi kommer sätta dig i några situationer i vardagen. Får vi se vad du svarar på det här.
Okay.
Är du med? Du ska på rockfestival. Alla har svart bandtröja på sig. Vad tar du på dig?
givetvis vit. Jag har ju till och med gjort en platta som heter White is the new black. Mm-hmm. Så att det är ju liksom som om det blir standard när det var så att präster och kanske poliser och alla band börjar, oj vi är busiga, vi klär oss i svart som prästerna. Så här. Men då ska man göra som Angel eller Snowstorm möjligtvis och klä sig i vitt och vara motvals. Liksom. Mm-hmm. Så det körde jag på.
Det börjar starkt. Du är bjuden på Melodifestivalen. Alla har glittrig hatt och boa. Mm. Vad tar du på dig då?
Bara underkropp kommer jag.
Den är bra.
Den är bra. Den är bra.
Kallt och härligt.
Vi lämnar klädavdelningen. Du ska köpa äpplen i affären. Mm. Det är halva priset på röda men inte på gröna. Vad köper du?
Jag snor alla äpplen.
Okay. Kan man göra? Det är ändå billigare.
Oj, oj.
Ja. Okay. I affären så går det 2 rulltrappor till nästa våning. Mm. Av någon anledning så åker ju alla i den vänstra. Mm. Men den högra är nästan tom. Vilken tar du då?
Ja, men då tar jag väl den högra.
Ja, okej, okay, den tomma. Sista frågan. Du har en korg full med vittvätt men bara ett par röda strumpor. Hur tvättar du då?
Det gör min tjej.
Jag stöddig nu. Får se sen.
Stöddig nu. Ja, det här var ju, vad summerar vi det här med, Danne?
Jo, men det var ett bra, jag tycker han är en riktig revär.
Ja, det är faktiskt, vi summerar med. Nu har vi kollat igenom hela spektrumet.
Hörde, I'm a rebel här, Axel.
Ja, precis. Ja.
Jag tänkte det var bra.
Du kunde ju faktiskt få full pott om du hade svarat på äpplefrågan. Mm. Att nej, jag tar ju päron istället.
Okej. Okay.
Mm. Då går man ju till och med mot sig själv.
Ja, det är rebelliskt.
Mm. Men att sno alla äpplen då?
Ja, det är också kriminellt.
Ingen annan. Det blir också lite rebelliskt.
Ja, jo, det är det ju förvisso.
Eller ta ett bett i alla så att ingen får.
Åh, elakt, busigt och rebelliskt. Ja, det är många svar som är rätt här tydligen.
Ja, hörni, vi var inne på det här med rockfestival och alla har svart t-shirt och sånt där. Många av oss som kanske gillar rock eller punk eller så har kommit hit till den här världen på något vis för att man ville vara och inte göra som alla andra. Men sen när man varit där en stund, då blir det också vardag. Och då kanske man inte vill vara som alla rockers heller. Det var ju lite grann det här med svart vit t-shirt på rockfestivalen också. Om man har en rebellisk eller inte göra som alla andra ådra, då vill man ju liksom aldrig smälta in.
Alltså jag tycker att hela den grejen är väldigt rolig liksom, sådär, hur folk känner så att du vet, jag stack ut i mitt där jag växte upp liksom, man har kanske långt hår eller hål i örat eller vad det nu är för någonting sådär, och då stack man ut där i gänget liksom. Och jag har alltid känt mig som en outsider, brukar folk säga då, jag skiljer mig från mängden och sådär. Och sen så åker de till Vacken. Ja, okej, ja, men det var bra. Då är du bland likasinnade, 70 000 outsiders som är missförstådda liksom, så att, eller vad det nu kan vara så. Ja. Att då är du inte så udda när allt kommer till kritan liksom. Och ska man vara udda där så får man ju verkligen en avvika liksom.
Du är helt unik, precis som alla andra.
Ja, det är det. Ja, precis. Ja. Ja, men då får man komma direkt från kontorsjobbet och ställa sig på Vacken istället. Då sticker man ut i rosa skjorta och
kiv. På tal om det med Vacken, det är ganska lustigt. Det var någon som, vad ska man säga, höjde frågan, eller vad heter frågan, får man säga. Alltså några gubbar hade flytt från ett äldreboende och åkt till Vacken, och folk tyckte, fy fan vad coolt, gamla gubbar som åker till Vacken. Ja, men vänta lite nu, titta hur gamla vi är. Judas Priest är 75 år gamla och Purple är väl 90 liksom.
Men vilket band var det som rymde?
Exakt, jo. Jag menar, det är inte så konstigt, för att de är ju, det är ju den generationen det är. Va? Alltså har den uppfattningen att det är någon ungdomsrevolt och rebellanda mot sina föräldrar och så vidare, det är ju jävligt gammalt nu alltså. För att jag menar, rocken håller på sedan 1970, alltså hårdrocken på ett sätt. Så att nu folk är ju runt 50. Du vet,
Ja, det har du rätt i.
Jo, men menar, just det med 20-åringar är ju inte intresserad av sån skit. Det är väl gangsterrap och sånt här.
Man åkte till Vacken och så var det ett band som rymde. För en... Vill inte vara med längre.
Ja, de rymde från scenen. Ja, just precis. Hela den.
Men man kanske, vi är väl många som inte blir gamla i skallen då, utan inser att det kanske snart finns ett äldreboende att rymma ifrån och ta sig till. Mm. Vad det nu är. Har du alltid varit och velat göra din egen grej?
Så. Ja, men det har jag faktiskt gjort när jag börjat rannsaka mig själv, att det är ju så jag började, att jag alltid ville göra min egen grej. Mm. Alltså för min del, när jag tvingade mina klasskamrater att starta ett rockband med mig innan vi ens hade, ingen hade kunnat spela och aldrig sett ett instrument liksom. Så. Mm. Men det var ju inte på tal om att man skulle lira covers eller så, utan då skulle man göra sina egna låtar. Men det är ju jävligt optimistiskt tänkt om man inte ens har sett ett instrument eller inte kan spela någonting. Men okej, 40 år senare så jag gör det liksom.
Ja, och då lärde du dig spela alla instrument också för säkerhets
skull. Ja, men alltså, ja, det är så långt det här, men vad ska man säga, om man nu kommer på, man har ingen aning hur man ska gå till väga när man startar band och vem, hur låtarna blir till och så vidare. Så här. Och jag valde ju att spela trummor, vilket jag insåg att det var ju kanske inte optimalt om man var bandledare eller skulle skriva låtar. Och kunde man sitta där, kan du plocka ut det? Och så fattade inte de som ruttnade. Och på det tänkte jag, men det är nog kanske ganska bra att om jag lär mig att spela lite gitarr, för då kan jag förmedla mina idéer om ett annat liksom. Och på den vägen är det så att hittar man aldrig några sångare till slut när jag var 27 eller någonting så här, men fan, alla de här idéerna har, de bara faller isär, för man hittar inga sångare, vilket ju betyder att man kan ju inte spela in, eller man kan ju inte vara ute och gigga eller någonting heller. Och det är ju inte så naturligt att vara trummis och sjunga heller. Det är inte det optimalt.
Nej, det är inte alla.
Nej, men så därför tänkte jag, men okej, okay, whatever liksom. Okej, jag får väl sjunga själv. Liksom. Mm. Men sen hade jag liksom ambitioner, ja, det ska vara som Eric Adams och Rob Halford och så vidare. Så, här. Så det var inte riktigt så här, det funkar inte så bra kanske.
Nej, det är ganska stora skor att kliva i.
Jag gillar ändå attityden av att ja, gör man det själv så blir det ju ordentligt.
Ja, men det är väl det. Det har kokats ner. Det är liksom sådär, jag menar, som jag gör nu, då gör jag precis allting själv. Och då, jag, det är det jag blir gladast utav faktiskt. Ja. Liksom, helt enkelt, för att jag, menar, jag gillar den kreativa processen och det är det som jag brinner för. Inte så mycket annat egentligen. Liksom. Och du vet, spela ihop och sådär. Jag har inte jättemycket positiva erfarenheter av det, att skriva ihop och sådär. Då måste man vara väldigt öppen i sinnet och sådär, och det kanske inte är, för när jag får idéer så är de väldigt distinkta och vet precis hur det ska vara. Ja. Och då är det så här att folk får komma in med så mycket idéer heller. Liksom så. Och det är väl inte så schysst kanske, men jag är ingen teamplayer helt enkelt.
Ja, då slipper du bråka med bandkompisar.
Ja, men jag har tröttnat på att kompromissa någon på, nej, det tycker inte jag är bra. Okej, vad har du tänkt istället? Ja, jag har ingen aning.
Nej, det var dåligt bara.
Ja, men det blir så.
Härliga, icke-konstruktivt.
Men då släpper du ihop dina egna små bandbråk också, tänker jag.
Ja, jo, split personality. Liksom, man bråkar sinsemellan. Liksom, så här. Ja, visst. Mm.
Ja, det ja, du menar att eftersom han har alla positioner?
Ja.
Ja, just det. Exakt. Schizofren.
Ja, men man brukar ju säga så här, LSD, liksom Lead Singers Disease och så vidare. Så här, och vissa andra hämndare och gitarrister är liksom självupptagna och så vidare. Så här, ja, jag hatar alla musiker, men jag gör allting själv, så jag har alla de här diagnoserna.
Ja, ja. Du har bildat ditt eget band och ingen jävel får med.
Ja. Ja, det är bra.
Ja, precis.
Men och sen har du, jag tänker, du har gjort ändå väldigt mycket olika. Till och med barnmusik. Fast det är lite med barndom med
Snöman och hans vänner.
Ja.
Ja, det kom så av att det var en kille som föreslog det, och jag sa att jag håller på med min platta, jag har inte tid med det liksom sådär, va? Och så, men så gnagde det i mig av ren nyfikenhet, så tänkte jag, fan, jag skulle kanske kunna kolla sådär. Så tänkte jag på, det första jag gjorde då var Olyckan, alltså, Olyckan, så här, han var ju någon förlaga till någon slags norsk black metal eller svensk då, liksom, så jag gjorde den i min egen tappning och tyckte att ja, men det här var ju jätteroligt, och så, här, så gjorde jag Sjöröva Fabbe också.
Just det.
Och jag tänkte att det var ju kul så där, så att jag, och då är det också så att när jag växte upp så kanske det kom ett rockband till skolans aula och, så där, och lirade, man såg att jämförelsevis med att man har sett Kiss-affischer och hela den biten, så detta var ju på riktigt. Kan man se, wow, de har egna instrument och de kan faktiskt göra det på riktigt. Vilket ju hintar om att det går, det är inte bara på bild eller på platta, utan att då blir lite mer verkligt sådär, va? I en skola, i en förortsskolas aula liksom, helt enkelt. Och då tänker jag, men då kan jag ju också göra det, tänker man. Aha. Och det var det jag ville liksom ingjuta i dagens ungdomar också, eller barn, att spela instrument och spela ihop. Konstigt att jag ska förespråka det förresten, men
men nej, inte.
Man kan också spela själv.
Ja, men just att spela instrument och skapa någonting så att det inte bara är, ja, EDM eller vad det kan vara, inte för att det är något fel på det möjligtvis, men alltså spela gitarr och spela, göra grejer ihop sådär.
Just det.
Men det var ju svårare än vad jag trodde liksom, för jag skulle ju uppträda på teater och sånt där för olika skolklasser, och jag hade massa planer med det, men det var ju väldigt svårt att dra i alla instanser och mycket motstånd. Jag har ingen beslutsfattande position och jag vabbar och folk är lediga, och det bara var så här, herregud,
ett projekt som är enormt.
Så det blev aldrig något?
Så. Nej, inte med just gig-prylarna. Så jag signade med ett svenskt bolag, eller man ska säga distributionsbolag, för jag tänkte, då kan jag få, jag har aldrig sjungit på svenska tidigare, sådär. Så tänkte jag, men okej, men de har jobbat med det här i 30 år, de borde kunna få in det på Barnkanalen eller Kamratposten som faktiskt fortfarande finns, och ja, du vet, Tågtidningen, vad heter den, allting sådär lite mer mainstream, QP. Men de misslyckades kopiöst med, kan jag säga. Så jag blev i vanlig ordning vansinnig och tänkte, nu ska jag aldrig mer signa någon bolag.
Liksom. Ja,
okay. Men den finns ju på Spotify i alla fall. Om man
ja, visst.
Jo,
visst.
Barndom, hur kom du fram till det? Det var ju genialt.
Jag visste inte vad det skulle vara, hela grejen när jag gjorde det med. Och så, det var ju meningen att jag skulle gjort det med den andra killen där, men det han gjorde var så uselt, så att då gjorde jag själv.
Nu är vi tillbaka där.
Ja, men det, tyvärr, det brukar landa i story of my life på något sätt.
Men du, Snowy, du nämnde Kiss lite grann och då börjar vi tänka om skräck. Vi ska snart prata lite grann om skräck och inspirationer i musiken och sådär. Men först, Anders albumspår.
Anders albumspår.
Hörrni, vi pratade om det här med att gå sin egen väg. Och då började jag tänka tillbaka i historien lite grann. Och tänkte göra, inte alls heltäckande, men ändå ett litet inhopp i David Bowies karriär. Där hade vi någon som gillade att göra som han ville. Mm. Om vi tänker första halvan av 70-talet, Ziggy Stardust, Alien, Androgyn, framtoning. Och kanske när han är som störst. Bye bye Ziggy, hej Soul. När Young Americans kommer då, 75. Mm. Det var väl kanske ingenting som fansen hade räknat med. Jag tänkte, det blir en dubbel. Jag tänkte plocka ett favoritspår från den här plattan som heter Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Det är den här, Suffragette City. Det är jävligt bra låt.
Ja.
Och så kommer Young Americans. Inte alls i samma stuk. Och ännu mer skruvat kanske blev det när Station to Station kom 76. Då jag vet inte om det stämmer, det sägs kunna vara baserat på en dröm som Iggy Pop hade. Det här var också under en period som Bowie sa att han inte kommer ihåg ett skit när han spelade in skivan för att han var så hög på kokain under den här perioden. Den här låten som heter TVC 15, det handlar alltså om när Iggys tjej blir uppäten av en TV.
Okej, sunt.
Hon är där inne någonstans. Och då börjar det bli mer... Går det mot elektroniska hållet någonstans? Speciellt kraftverk och så. Finns det några inslag? Helt annorlunda.
Fast ändå pubgubbigt alltså.
Ja, här är Boogie Woogie den här låten. Jag verkligen. Jag kan scrolla lite grann. Jag bytte något. Så går det när man gör live. Här. Gruvat och annorlunda. Men bara ytterligheterna. Och sen slutade ju hela hans liv och karriär på ett sätt som också var göra det till sin egen grej. Han släpper plattan på sin 69-årsdag, 2 dagar innan han dör. Och allting känns liksom stageat för att det ska liksom hypa, fylla etern efter att han är död. Man kollar på videon till Lazarus. Och
ja, de videorna som Johan Renck gjorde där innan. Ja. Precis. Och han var ju typ den enda, och hans fru. De var typ en liten skara, 3 eller 4 personer som visste om att han var så sjuk. Att han när som helst kunde coola.
Ja. Så att det var liksom... precis, för det var ju dolt från allmänheten, hans levercancer tror jag. Ja. Eller något sånt där.
Men ni har sett filmen eller?
Nej.
Nej, jag har inte sett den än.
Vad heter den? Moon Age Daydream?
Ja, eller
vad
precis. Heter,
ja. Jag var lite besviken, jag hade förväntat mig mycket mer. Alltså, sådär. Det kändes som att de la väldigt mycket fokus på hans konstnärliga grejer, att han var på med videokonst och just måla och sådär. Och på tal om stage, att det kändes som att det är han som har, ska inte säga för mycket, men det är som att han betalar någon för att det var så han vill bli ihågkommen, för det fick han ju ingen uppmärksamhet för. Han var ju musikant eller artist, liksom, inte vad ska man säga, illustratör eller videokonstnär, om man säger. Så att det var liksom, jag tyckte det var väldigt mycket fokus på det faktiskt. Liksom.
Okay.
Fast sen är det väl så att hela hans karriär, det var ju intressant att gå igenom alla grejer. Det var Let's Dance, då var han ju som störst. Och det vill han ju inte ens kännas vid riktigt sen heller, om man ska säga. För att, okej, det var ett jävla kommersiellt inställsam grej. Och då blev han ju, kom tillbaka i matchen. Men jag gillar ju bara när han hade orange hår och var från rymden.
Men bara just det där, och när man hittar på, för det var ju en sån nischad grej, ett väldigt sär eget uttryck. Och sen så bara skrota det och göra något annat, det är ganska intressant tycker jag.
Men lustigt, utan någon vidare liksom samband på det sättet, men mitt sista gig som jag gjorde med Notre Dame som en skräckband så där, liksom, jag bara ruttnade på det, och då hade inte jag sagt till medlemmarna eller så vidare heller, men det var bara så här, sista giget, tack och hej, vi lirar på Halloween, nu är det över, sen brände jag upp dekoren och så vidare så här. Och sen i efterhand så har jag hört att så var det ju likadant i stort sett för Ziggy Stardust när han körde, vad det nu var, jag kommer inte ihåg gigget, men vad fan heter det, London stora Skitsamma.
O2.
Nej, nej. Nej. Nej, vad heter det? No Hammersmith. Hammersmith. Och, och då säger han liksom, this is the last show we ever do, och säger han. Och det visste ju inte ens bandmedlemmarna om, så var de bara borta sen liksom. Och då skete han ju det här Ziggy Stardust-grejen. Men vad jag förstår, så att, jag menar, just att han breakar ju stort liksom, eller det vill man ju som europé, som britt liksom, så där. Då vill man ju breaka i stora landet i väst, i USA. Och det funkar i New York, Chicago, Los Angeles och så vidare. Men inte i Midup. Nej, men nej, då tycker de att det är böget liksom. så att han sadlade om det och tänkte att det skulle vara White Soul, eller vad han nu kallar det, Thin White Duke istället. Liksom. För att han, jag tror att han var kalkylerande på det sättet.
Ja, det kanske liksom var mer så. Ja, det är klart. Man kan se på det från olika håll.
Ja, men även om man är ju känd som en sån musikalisk kameleont och bytte skepnad, så all respekt åt det. Det är ju häftigt att gå vidare, tycker jag liksom. Men det kändes ju lite som att okej, det funkar att jag står här och har orange hår och mystiska kläder, utan för att jag ska breaka stort i Amerika, och det är ju det han ville kanske.
Nej, men det var säkert så. Han var ju väldigt, jag tror att han var beräknande. Han visste precis vad han höll på med. Han var smart liksom.
Ja, men lite som när stora rockband tar av sig sminket och börjar klä sig som Lena PH på 80-talet för att smälta in. Vi ska inte nämna någon särskilt band, jag bara tänker på.
Nej, behövs inte alla.
Jag lägger i alla fall upp Suffragette CD och TVC 15 på Rockhyllans Spotify-kanal och på YouTube. Tack så mycket. Rockhyllan 154 rullar vidare med mig, Anders Hafslund.
Danne McKenzie.
Hoppas du, André.
Och våran gäst.
Snowy,
vi nämnde ju det här med att ta av sig sminket och bli 80-tals fluff istället. Mm. Och då säger du, jag har en historia.
Ja, vi pratade lite mycket sinsemellan här om allt möjligt så här, och hur man vissa väljer att haka på rådande trender bara för att de är intresserade av snabba cash eller framgång, eller de vill ligga eller vad det nu kan vara för någonting som hägrar liksom. Men jag tycker att det är en ganska rolig historia som är ganska talande, för Merciful Fate såg ut som sån här moppemörskillar med åker första kota och spelar elgitarr och sådär. Liksom, så men sen när det blev King Diamond, då hade det kommit ända till 1985 typ och sådär. Jag ska inte pissa för mycket åt alla håll här, men i alla fall så att Mickey D och Andla Rock och så vidare, de var ju från annan epok så att säga, och inbringade till bandet lite mera glamour kan man säga liksom sådär. Och vilket Michael Denner då avskydde exempelvis, och slutade bandet där för han ville inte permanenta sig. Men jag minns mycket väl, vi var och tittade på Metallica som lirade på Frölunda-Borg i Göteborg, och det var King Diamond förband, och demonstrativt så gick ju efter King Diamond spelat, för vi ville bara se det liksom. Men i alla fall, då skulle ju alla ner och parta sen på stan på White Corner, som är en beryktad rockklubb eller som fanns till 95 från 65 eller någonting. I alla fall. Och då drog ju alla Mickey D, Andla Rock och Timmy Hansen och så vidare ner dit och rockade liksom så här. Men King då var ju tvungen att ta sig sitt smink, på tal om det och så där. Och kommer på efterkälken. Detta är ju 1986. Och när han då kommer fram till dörren där med sina träskor, skinnpaj, sideburns eller polisonger, bakoslickat hår och så där. Så sa han, vi släpper inte in raggare här. Ja, för helvete, jag är King Diamond. Ja, du är full, jag har hört vad du säger. Ja, men på den tiden så åkte ju liksom amerikanare eller raggarbilar upp och runt om på avenyn. Men menar, det är ju bara ett svenskt fenomen. Han visste ju inte ens vad fan är raggare.
Nej, just det. Vad säger du?
Följ dig igen.
Ja, fantastiskt.
Ganska talande.
Ja, det är det verkligen. Men du, vi sa ju det också. Vi skulle snacka lite grann om det här med skräck. Och du kan inspirera oss i både det ena och det andra. Hur var det skräckintresset när du växte upp?
Det var enormt stort. Alltså det var någon boom där på något sätt i början av 70-talet med alla skräckserietidningar och så vidare. Och Hans Hattvig heter han väl, va? Som låg bakom Poster-tidningen och såväl alla översättningar på The Werewolf at Night och liksom Varulven och Dracula och Frankenstein och alla de här. Mm. Tales from the Crypt och så. Och det var han som förde in det i Sverige och så att det blev svenska i pratbubblorna och så vidare. Så det var enormt mycket. Jag var jätteinspirerad av allting som var skräck. Liksom. Det var... Jag var grymt fascinerad av det.
Inte konstigt att du klickar med Kiss då på 70-talet? Här någon gång.
Alltså det var ju den perfekta övergången för mig. Jag lyssnade väl lite så halvhjärtat på The Purple och Slade och Sweet och sånt där. Men det var klickade inte riktigt förrän jag upptäckte Kiss med Kiss Destroyer-plattan där. Mm. Som är ju oljemålad, grym, liksom Frank Frazetta-style, omslag. Så det kan ju lika väl vara Conan eller Dracula eller vad som helst. Liksom. Och så var det ju en skiva. Jag trodde, jag visste inte om det var någon almanacka eller vad som helst, men jag tänkte bara, det här ska jag ha oavsett vad det är liksom så. Men så det var ju perfekt övergång för mig från att läsa Superheroes, eller vad heter det på den tiden, Gigant heter det i Sverige, de här serietidningarna liksom, och alla skräckserietidningar, till någonting som var ännu häftigare, så var det ljud också liksom. Och Bob Esfrin som producerar den här plattan med fantasifullt, bilar som kraschar och barn som gråter, så det var ju som att man kunde bara blunda eller titta på omslag, så var det man föreställde sig att det var en, ja, du vet, en mörk actionfilm liksom. Ja, och det är det jag, det är 45 år sedan, och det är ungefär det jag har som mål, ja, som jag riktar mot fortfarande. Så ska det vara liksom. Tycker jag det maxar liksom.
Så trollbundet att man bara kan försvinna iväg en helt annan värld genom att lyssna på det.
Ja, jo, men så som Bob Esfrin som var en sån fantastisk producent, han illustrerar ju med ljud på något sätt genom att han blandar in just liksom massa ljudeffekter och sånt där, och använder barn som skrek ju liksom på God of Thunder, det är hans egna barn och så här. Och just därför det blir så magiskt, för de ska ju ändå symbolisera någon slags oskuldsfullhet liksom, barn och så där, och så när de skriker, vad är det som händer där egentligen?
Ja. Ja, men det blir jävligt,
Så jag, vi är väldigt mycket inne på det kanske.
Ja. Det var faktiskt min första skiva jag fick av min syrra, då var 4 bast, Kiss Destroyer. Det var ju verkligen någonting som jag satt och glodde på den här skivan varje dag och lyssnade på den hela tiden.
Men på den tiden, jag menar, nu är det ju inte så tyvärr, för att albumet är ju ganska dutt och det är ingen som köper fysiska grejer, men då, vad gjorde man? Sätter på skivan, sitter man och tittar på omslag.
Ja, och så fick den gå också hela.
Ja, visst. Ja, precis. Och då lyssnar man igenom allting, så, ja, men, och det är ju, så är det ju inte längre nu. Nu är det liksom plocka russna ur kakan, ta hitlåtarna, så man tappar ju sitt sammanhang. Liksom.
Vi har pratat om det tidigare, att förut lät man plattan gå, oavsett om du tyckte om den eller inte. Spela om den igen, tills du börjar gilla den.
Nu, jag gav ju ut här under 2021, liksom hela pandemiåret där, då vände jag på steken när jag insåg att det här, ja, som ett litet experiment helt enkelt, att jag går ut en låt i månaden, och jag gjorde ju dem samtidigt också liksom. Så jag går ut en, från januari till december ska jag ut en låt i månaden, för att då är man ju i någon mån ständigt aktuell. Och just med motiveringen för att folk lyssnar inte på album längre liksom, på det sättet, så man får ju liksom förändra tillvägagångssättet så. Och de bara, ja precis, plockar de bara russna ur kakan, så då tappar man hela sammanhanget liksom. Det är mycket som kan sägas om det där, men det är ju hemskt tråkigt, för man har, med motivering också, varför gör man så eller på det sättet? Jo, men om du jämför med film exempelvis, när man själv växte upp och gick och hyrde en videofilm på fredag kväll så där, och så har man, tyckte man, schysst omslag, den ska vara jävligt bra, så hyr du den. Efter 10 minuter tycker du den suger ju. Det är inte så att du stänger av. Nej, du har ju bara den. Nu har jag 15 påbörjade filmer på Netflix liksom. Och för att bolla tillbaka till musik, om någon säger, kolla in det bandet, det är svinbra. Okej, då går jag till Spotify, så kollar jag deras topplista, den som är mest populära låten, det är den jag lyssnar på. Nej, inte riktigt min grej. I bästa fall så kanske jag kollar låt nummer 2, sen skiter jag i det. Förr var du tvungen att köpa en platta för någon sagt, svinbra band. Och så kommer du hem så är du besviken, så är dina 45 kronor som du har lagt ut av hela din veckopeng eller månadspeng eller vad det är. Ja, okej, men om inte den är bra första gången, du lyssnar på den 39 gånger till, så då växer ju saker och ting. Den där sjunde låten var jävligt tuff faktiskt.
Ja, det där lilla partiet eller någonting. Ja.
Men man får ju inte den chansen nu, för attention span liksom,
är helt bra. Det är väldigt kort. 10 sekunder, någonting.
Ja, visst.
Ibland kan man tänka att man slänger på en platta på skivspelaren också, även när jag gör det hemma fortfarande, så kan den ligga ganska länge ibland, för jag orkar inte byta platta. Alltså även fortfarande nu, så här, men jag kör den igen AB några gånger tills jag faktiskt så jag tycker fortfarande, bara att lyssna på vinyl även idag som någorlunda vuxen, så tar man till sig dem mer.
Ja, och
så
man går ju inte och stänger av en låt eller hoppar fram oftast, för då kan man ju inte.
Det är inte riktigt rättvist. Liksom. För många låtar, om man ska inte säga fillers, men de fyller sin funktion för att allting, jag vet att Bon Jovi är ett bra exempel på det, som inte är något band som faller mig direkt i smaken kanske, men när jag hör deras hitlåtar, It's My Life och så vidare, det är ju grymt bra liksom. Men om jag lyssnar på en platta så känns det som en greatest hits. Det finns inga mellanlåtar, det är bara hits med samma ingredienser, talkbox och så det blir som en upprepning att göra det på en mall på något sätt nästan så. Nej, men det blir inget roligt. Då får man ha lite så här great expectations eller sweet pain. Det är inte jättebra, men då blir ju Shout It Out Loud så mycket bättre.
Fyller sin funktion i helheten.
Men det är ju som live show, du kan ju inte bara så det ska vara fullt spett hela tiden. Då blir du mätt på det, du måste plocka ner det för att bygga upp det igen, alltså, så det blir den här dynamiken och så vidare, tycker jag.
Men om vi går tillbaka till skräcken, är det några av de här gamla klassiska skräckinfluenserna som du har plockat med dig själv i dina projekt? Jag tänker, ni hade Notre Dame. Vad var liksom, fanns det någon kopia? Har du sett filmen, läst boken till att börja med? Vi börjar med Notre Dame, ringaren.
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Alltså, Jag kan säga så här att Notre Dame, det är ju, var ju aldrig något band, det är ju bara mitt fiktiva band där jag hittar på allting och så spelar jag allting och så vidare. Så. Mm. Vilket jag berättade i min självbiografi utförligt på det sättet, liksom, hur det kom sig. För jag bara ruttnade på och hålla på med folk. Så då gjorde jag precis allt jag ville. Jag kokade ihop alla mina egna influenser, om det nu är skräckserietidningar och stumfilmer, Nosferatu och så vidare. Ja. Och fransk kabaréskräck och, liksom, mm. och Vampirella-serietidningar och all möjlig skit. Alice Cooper och så vidare, och Arthur Brown och alla de här grejerna. Jag kokade upp det i en stor kittel, kan man säga. Och så kom det ut som Notre Dame. Och den första låten jag gjorde hette The Bells of Notre Dame. Och det var bara en slump, liksom, för det hade lite kyrkklockor och orgel och sådär. Liksom, så här. Och då tyckte jag Notre Dame, ja, det ska vara fransk klang på det hela. Därför hittade jag på, liksom, oh, jag har två bröder som spelar, ja, du vet, de heter Jean-Pierre de Sade och så här, du vet vad. Ja, det finns ju inte, eller det var ju bara något jag hittade på. Ja. Ja. Men bara för att få en liten brorsa, fransk touch, ja. För jag tyckte det var lite... Det var nog lite från, vad heter den? Vampyrs, vad fan heter det? Interview with a Vampire. Ja. Och Anne Rice's grej där, liksom. Mm. Lestat och så vidare, ja. I Paris. Det känns ganska romantiskt och sensuellt, liksom, jämfört mot Borlänge eller New York, kanske.
Ganska mycket, faktiskt. Mer än Borlänge, helt klart.
Nej, men på något sätt, jag bara kokar ihop. Men jag tänker att, jag menar, jag betraktar hela musiceraren som ett utövande, ett konstverk. Så man kan göra precis vad fan man vill. Det är ju en fantasivärld och man skadar ingen. Så jag kan ju liksom, om någon skulle säga, ja, men du kommer ju form med lugn när det var inget band. Det spelar väl ingen roll. Jag säljer in en illusion, precis som Kiss gör. Och alla kan bli sina alter ego. Alice Cooper och hett uppenbarligen så. Liksom. Man kan göra vad du vill. Du har fritt spelrum. Liksom.
Mm. Men om man tittar på din karriär i alla de konstellationer du har varit med i och det, så är det väldigt mycket teatraliskt framtoning. Eller väldigt mycket.
Ja, men alltså hela min grej är ju, det är ju Kiss Destroyer. Alltså. Ja. Mm. Jag kan säga, där satte man skåpet, och det är så jag vill att det ska vara. För bara ett halvår senare, de spottade ju plattor på den tiden. Liksom. Ja, ja. Bara ett halvår senare kom Rock and Roll Over, och då var jag 8, där hade jag väl hunnit fylla då. Liksom. Och då gick jag tillbaka till Domus med den och sa, den är dålig den här skivan, det är något fel på den. Liksom. Och så här, ja okej, nej, men det ser ju inget konstigt, inga hack i skivan. Så fick jag ett nytt ex, och det var lika dåligt det. Liksom. Jag tyckte det var så platt och tråkigt jämfört med den här bombastiska, teatraliska.
Vem gjorde den? Det var inte bara Best
Friends. Det var Eddie Kramer, alltså. Aha. Men då ville de återgå, de fick ju mycket kritik. Aha. Det är ju först i efterhand som den har blivit så legendarisk, liksom. De fick ju ganska mycket kritik också för att det var körer och symfoniorkestrar och piano och allt.
På Destroyer, menar du?
Ja, just det. Men så då ville de gå tillbaka till lite mer liksom,
rock'n'roll, traditionellt.
Just det.
Och jag tyckte det var ganska platt och tråkigt jämfört med sagt då.
Men ganska kul ändå när du inte är så gammal och har den, alltså, jag fattade inte när jag var 8 bast hur det lät. Då var jag bara så här,
men det är ganska bisarrt, för jag vet inte, jag kanske har haft något sjätte sinne när jag kan lokalisera när folk börjar liksom, som jag gjort med vissa band, så jag tycker att nu börjar de kompromissa, nu försöker de nå en bredare publik och försöker vara lite till lag och så. Jag har alltid haft någon
en slags kompass då.
Ja, jag precis, jag känner något form av äckel mot liksom, att det inte är genuint liksom. Nej, nej. Men på något sätt, och menar Love Gun, som jag sa, de spottade ju så plattor, så ytterligare ett halvår senare så kom Love Gun, och det var ju lite mer som Christer sa, ju omslaget
så, också,
men plattan var ju tämligen bärs, tyckte jag liksom. Sådär, och med lite låtar som jag kände som 8-åring att de har kastat ihop liksom på toaletten, och med Hooligan och Won't Go to School Again och vi tar det väl sådär, Christine 16 och lite billiga
lite cheesy.
Ja, men i alla fall. Och detta var ju 77, och samtidigt har Magnus Uggla släppt sin grymma platta Vad ska man ta livet av sig, för om man inte får höra snacket efteråt. Där, va? Och då tyckte jag, där förstår jag vad de sjunger också. Att stå på scen och supa, gapa, röka och pippa, supa och rapa. Så här, va? Wow, han är ju mycket tuffare. Kiss, det är bara tamt, det är bara image. Liksom. Och, du vet, och dessutom så var det en papppistol med. Jag minns att jag sa det. Liksom. Vad fan, är det här för barn eller? Och så var jag 8. Liksom.
Ja. Men, wow, du var verkligen, som Danne säger, supermedveten 8-åring. Mm. Jag säger som du där. Så Vanilla Ice lät ju jättebra när man var liten.
Jag vet inte, men det var ju bara min känsla liksom, sådär. Och ofta så har jag ju fått rätt när jag har känt det med banden, de börjar liksom kompromissa för att behaga och göra som skivbolaget säger och sådär. Alltså, eller det är bara min föreställning om ett annat. Sen kan man också se att den tendensen som hade på den plattan, nästkommande platta, så blir det in full bloom, kan man säga. Liksom inställsamt och tillrättalagt och sådär. Så.
Har du några band som ligger liksom varmast som inte har gått den där vägen som du känner? Nej, nu. Alltså som du respekterar extra mycket?
Nej, kan nog faktiskt inte komma direkt på honom faktiskt. Alltså.
Alla kanske rör sig lite grann i en snitslad bana.
Ja, men jag kan ju liksom förstå bara... det givetvis liksom, att så som det såg ut på 80-talet, att då fick de pekpinnar från bolagen att okej, ni är populära i England, men det är det stora landet i väst som gäller. Där måste ni breaka. Liksom. Titta här på Motley Crue och Van Halen och de är så här solariebruna eller beachsnygga killar. Och så här. Så det måste ni bli. Liksom, så här. Fast ni är fula killar från Brixton eller vad ni är för någonting. Liksom.
Och på den tiden kom de med en stor fet säck med pengar också.
Ja, jo, men det var ju så. Jag kan ju förstå det, jag ska inte klandra dem för det. Va? Men Judas Priest tycker jag ändå är det bandet som har seglat genom alla decennier med äran i behåll i stort sett. Liksom, förutom vissa goofar och kanske möjligtvis. Men de har jag liksom... Ja. Det har alltid funkat, tycker jag. Liksom.
Ja, det känns mer som en goof, tycker jag, än att det är beräknat att det skulle vara på ett visst sätt. Alltså, man kan ju skriva dåliga låtar ibland, om man inte är liksom i rätt mood.
Ja, jag har ju så mycket teorier och har analyserat detta för egen del. Sådär, just, men Ram It Down, som jag aldrig har lyssnat på, men det märker man, de har gjort låtar som heter Monsters of Rock, och en låt som heter Heavy Metal. Och de ville ju uppenbarligen vara ganska tydliga. Alltså får jag tänka, vi kan väl nå till de här oinvigda dumskallarna liksom, så får de sin dos också.
Ja, men kan du bli lite mer uppenbar? Rak kommunikation.
Man måste hitta rätt väg. Det som ska man sälja t-shirtar i Tyskland, då måste man ha
backpatch. Eller baktryck.
Ryggtryck. Ryggtryck. Ja, det är viktigt, annars vinner man inte. Ja, men det var bra summerat. Vi har varit och gjort en dykning i skräcken ändå, i alla fall. Hörrni, vi ska se om pastorns särk är struken och tvättad innan vi tar oss ut på turné. Hur ser det ut med pastor André? Oj då, vad tyst.
Oj.
Du ler i...
mjugg.
Tack, jag kommer pastors psalm.
Pastors psalm.
Sidan 666 är uppslagen i psalmboken. Eller hur? Ja. Och vi ska bege oss till det lilla landet i öst, höll jag på att säga. Det ska vi inte. Vi ska bege oss till England. Och ett band, så att det är ju inte alls öst, beroende på var du är. Och där vi är ifrån så är det mer väst. Men ett band som har fått alldeles för lite uppskattning genom åren, trots att de har funnits sedan 70-talet. Ett otroligt välkomponerat band, men som inte riktigt... nådde ut, och det kan ju vara för att tajmingen var fel, du vet, viss musikstil men kickar inte igång förrän långt senare, eller bara att det inte fanns muskler runt omkring, eller att de själva inte ville, det vet jag inte, men de fick ett rejält uppsving när det var ett annat väldigt känt band som gjorde en cover på deras låt Am I Evil, den låten. När Metallica släppte den, helt plötsligt så fick det här bandet då Diamond Head ett jätteuppsving, som de hade gjort originalet. Och sen, det här var väl 90-tal som Metallica någon gång gjorde en cover på den. Och sen då har det här hjulet liksom gått 360 grader. Och numera så har även Diamond Head gjort en cover på Metallica.
Jaha.
Ja, en låt från då Metallicas debutalbum Kill 'Em All.
Jag trodde du tog något från Load.
Eller Lulu.
I'm a table.
Det är svårt att göra det sämre.
Nej, så här har de nog gått tillbaka till ursprungsmetallica, man ska säga, där till och med Dave Mustaine fortfarande var med. Och det är också lite roligt att Metallica uppskattat det här så pass mycket att jag läste någonstans källakritiskt att man har tryckt upp t-shirts då där det stod Diamond Head made låten No Remorse. Tyckte jag var lite ballt. Men för att då hylla, jag vet inte om vi hyllar Diamond Head eller Metallica, kan vi passa på att säga att Jason Newsted, forna basisten Metallica, fyllde nyligen 60 bast. Och tillika Master of Puppets, det albumet från 86, är alltså 37 år gammalt. Och håller fortfarande yppersta världsklass, i min mening i alla fall. Men vi ska gå in på Diamond Head och höra då deras version av Metallicas No Remorse.
Cool.
Anymore.
tycker det är härligt att på något sätt blev cirkeln lite sluten. Idolerna för Metallica liksom det vänds. Mm. Så idolerna blir idolerna. Man har liksom nått en högre status eller någonting. Så att i Rockhyllans YouTube, Spotify och alla ställen som är digitala, där kommer Pastor Sands låt No Remorse med Diamond Hand ligga uppe.
Bra, Pastor André.
Jävligt coolt. Ja.
Rockhyllan med Haslund, Mackenzie och Pastor André.
Rockhyllan 154 i huvudet på Snowy Shaw rullar vidare. Snowy, hur många dagar har du varit på turné?
I år? Nej, jag har aldrig räknat på det. Liksom. Nej, jag har ingen aning. Mm.
Men du har varit på turné ganska mycket ändå.
Ja, det har ju varit med en drös olika band. Så ja. Så här.
Mm. Vi tänker alltid på det här. Om man ligger ute mycket, hur gör man hemma borta till slut? Eller hur vill du ha det nu? Vill du göra borta hemma, menar jag?
Alltså, för min del så har jag helt gett upp till det med att turnera. Liksom. Jag har slutat spela ut, liksom. Jag är inte intresserad av det. Alltså, vi snackade om det med Kiss och förut. Och så här. Mm. Jag tycker att skapelseprocessen och få det, okej, nu finns detta, det är ett konstverk, det existerar. Mm. Och när jag är klar med det så är jag nästa. Mm. Att vara ute då har ju folk sagt, åh vad coolt, nu kan du vara ute och lira dessa låtar live. Ja, men då skulle jag jämföra med en konstnär sådär. Nu ska jag inte bli för långrande på det, men då är det ju inte så att, och då har han gjort det, putsat på det och fått alla nyanser precis som man vill. Och så ska han göra det varenda kväll sen. Mm. Jag fattar liksom inte riktigt grejen med det. Så alltså jag har tröttnat ganska mycket på det här turnerandet. Så jag säger inte att jag aldrig kommer vara ute och spela och så vidare igen här. Men i nuläget, i synnerhet efter corona, så har det blivit den här flaskhalseffekten. Ja. Alla tävlar om samma publik och så vidare. Och priserna har blivit så höga så folk har inte råd med det.
Fick du svårt att kämpa mot känslan av en dag på jobbet liksom? När du sa att
alltså
du
för min del, jag vad fan ska jag säga, jag har varit så pass dum eller så där, jag följer bara mitt hjärta liksom, så jag slutar bandet, jag tycker det är roligt längre, det blir för slentrian så där helt enkelt. Till exempel Therion som jag turnerar väldigt mycket med. Mm. Och då var det ju så här, är man ute i 3 månader, folk kan ofta gnälla sig, fy fan, vi har 4 gig den här veckan. Jaha, okej, vi har 7. Mm. Alltså, och varje vecka, vi är ute i 3 månader, liksom, det är, vi giggar hela tiden. Liksom. Och även om man då flyger mellan länder, så här, man får ingen sömn, som man heter rutten. Så här. Fan vad jag slarvar bort mig själv, vad var det jag skulle svara
på? Nej, men vi pratade om det här.
Och vårt turnélivet i stort.
Ja, jo, men i alla fall, jag vet att jag kom på mig själv i slutändan där, när jag var ute med Therion. Och till exempel var i Minsk, eller vi kan ta det i exemplet, när jag står på scenen i Thessaloniki så här, och står och sjunger, så tittar på scenen en gång och tänker, undra, vad är det? Är det en lackad björk eller vad är det för träslag? Och då inser jag att liksom, det här börjar bli lite för slentrian för min del. Jag måste ha något mer tuggmotstånd eller bita någonting, och då valde jag att jag skulle köra mina egna grejer. Så här, liksom. För att, jag menar, många andra kanske tycker, men det är ju jävligt bekvämt, hur kan du det här, kör på liksom. Men när jag går ut med friskt mod på scenen och säger, ja, du skulle bli så jävla häftigt här. Och så sen tycker jag, du får springa backstage och hämta bärs som jag dricker hela tiden bara för att jag skulle vara lite glad. Det tycker jag är en ond cirkel.
Liksom. Det blir en ond cirkel. Ja, det är klart.
Mm. Ja, nej, men så att, jag menar, då har jag valt bort den biten helt enkelt.
Hade du när ni var ute och turnerade så där mycket, hade du några tricks som du behövde göra för att motverka det? Gjorde du någonting med om ni bodde på hotell eller i buss eller liksom så här, hade du ritualer eller... Det blir ju sätt att överleva på något sätt.
Nej, men det kan jag inte påstå att man har haft. Nej, jag tror inte det. Liksom. Nej.
Men det du beskrev här var ju också när du var ute med Therion. Ja. Skrev du låtar där också, musik?
Ja, det gjorde jag i viss mån. Men jag menar, det är ju ett band som har funnits så hemskt länge liksom, helt enkelt. Så att,
för jag frågar om det är skillnad då att spela andras låtar eller då att komma ut och turnera själv med ditt eget material?
Det är ju där är den typen av frågor som har poppat upp i mitt huvud och som jag också skriver om i min bok. Alla dessa funderingar. Så här. Till exempel att jag har jagat de här drömmarna, de här rockfantasierna hela ditt livet. Så här. Och jag vet att när jag spelar med Mercy for Fate och turnerar med det. Först var jag med i King och sen var jag med Mercy for Fate liksom, när de återförenas. Och så här. Men i alla fall, då vet jag att vi spelar Roskilde 94 och headlinar där. Och på den tiden så var det inte så vanligt med stora festivaler. Och då var det väl typ 65-70 tusen pers där. Och jag insåg ju det att, ja, men det här är ju liksom the pinnacle. Liksom, detta är ju vad alla har drömt. De står med det här legendariska black metal-bandet, eller vad man nu kallar det, inför så mycket folk att göra detta. Och då trodde jag att jag skulle bli någon slags ett med Gud eller få någon slags euforisk känsla för det hela. Men sen när jag går av scen och torkar svett och tar en bärs och så är när klockan är 3 på natten, så var det så här, var bara en tomhet, tomhetskänsla i magen så här. vad är den där grejen jag har väntat på liksom? Mm. Och då tänkte jag, men jag är lite grinig, jag har inte sovit tillräckligt, jag har inte ätit tillräckligt eller vad fan det är för någonting så här. Men det är ju det att jag var en hired gun och det är ju många trummisar som, och jag är bara intresserad av att spela trummor, men för min del som jag har försökt att beskriva det till folk att jag vill inte ärva träkojan utav de äldre grabbarna som har byggt den för att leka i, utan jag ska bygga den själv. Ja, själv, ja. Så det är byggandet jag tycker är det viktiga. Liksom. När jag har byggt klar den kojan, men då bygger jag en till. Mm. Alltså, jag vill inte vara med om inte jag kan, om inte jag får tillföra någonting.
Ja, men skapande processen är ju det som är
viktigt. Ja, men jag vet ju att det var som när vi skulle göra timeplattan exempelvis där. Då kom jag med låtar och de bara liksom tittar bort och bara ignorerar. Ja. Och jag visste ju inte.
Vilka
då? Merciful Fate. Ah, okay. Då trodde jag ju att jag var en fullvärdig medlem och att vi är ett demokratiskt band någonstans, att alla får bidra. Det bästa blir det som blir plattan. Men så funkar det inte. Liksom. De har redan förutbestämt från när jag gick i sjätte klass typ att men här skriver si och så mycket. Här och King skriver så och så skriver denne. Och det gjorde mig deprimerad. För om jag bara ska vara där som någon takthållare liksom, sådär, då vill inte jag vara med. Och jag menar, du vet när jag har fått anbud från allt från Yngwie Malmsteen till Saxon till Manowar och allt möjligt. Vad ska jag göra där? Jag har ingenting att säga till dem. Vill jag bara ha någon som håller takt? Det kan ringa någon annan.
Så du hoppar av?
Ja.
Ja. Och vad hände efter det?
Members for Fate,
ja. Vad gjorde du efter Members for Fate?
Nej, men då blev jag jätteglad. Det var så tydligt för Charlie D'Angelo, bassisten som ju också var med där. Då kom vi tillbaka till Göteborg efter det. Och var inne i studion och höll på med Ill Will, som var någon slags nyskapande när vi verkligen pusha gränserna, eller vad man nu ska kalla det, liksom, såhär, innan Rammstein, Marilyn Manson och alla de här grejerna, då gjorde vi någon slags polyrytmisk vad ska man säga, krigsmetall det vad ska jag kalla det, liksom, såhär. Lite så som till exempel Bleed med Sugar, den låten gjorde jag ju 91 liksom.
Matterock
alltså det här polyrytmiska min äppes i trumfil och översatt i baskagga som jag sen gjorde riff och så vidare, såhär. Men i alla fall. Och det var ju så jävla intresserad. Så jag slutade med Mentomori, slutade mitt eget band Shaman som jag hade, eller la ner det och slutade Mercy for Fate, skulle bara satsa på det. Men i alla fall, Charlie då, han som har varit med ute på hela svängen och märker då när jag är ute och turnerar att jag inte riktigt mår bra. Jag är inte riktigt tillfreds. Jag vill inte gå ut och parta. Jag vill hellre ligga på hotellet och skriva texter och så vidare. Så här, vet du. Och då när man kommer hem och börjar jobba vidare på Ill Will så märker man att då är jag strålande glad för det är den processen jag gillar. Turnera, det är inte det som har lockat mig. Jag har ju trott det och försökt att det här kanske inte är rätt band för mig. Men om jag byter band och här är jag sångare. Det är ju skithäftigt ett tag. Och sen är jag basist och sångare i Dimmeborg. Men det här bandet kommer jag stanna i till den dagen jag dör. Men 7 månader senare så var jag tvungen att bara lämna skeppet. Liksom, så. Men i alla fall, låter lite... Men, turnerande, så det är inte det som har lockat mig, utan det är skapelsegrejer som faktiskt lockar mig. Mm.
Men när du väl är på turnéer, så det tänker jag, du ser ju ändå ut som att du tar hand om dig själv. Vad gör du liksom? Hade du någon tränings... Hur gjorde du för att hålla formen?
Ja, på senare tid kan jag säga, då hade jag köpte en sån här slang och nu det är som man har med sig.
Alltså
gummiband gummiband.
Ja, men det var fan med handtag liksom,
precis,
så liksom.
Ja.
För jag tyckte man ville hålla sig i god form helt enkelt liksom. Det var ju så här, vi har varit ute på turné tidigare och då det är obligatoriskt, efter giggen så får du pizza och bärs. Och så gör man det 7 dagar i veckan. Liksom så här. Det kommer hända, vad är det här?
Man ser ut som en pizza.
Ja, visst det. Men så att, nej, men det här tolererar inte. Jag har alltid varit spinkig. Liksom, så att,
ja, men precis. Ja. Vi var inne på lite grann det här med att må bra och skriva och sånt där. Mm. Det ska vi ta och knyta an till alldeles snart. För att du har ju faktiskt en självbiografi ute och ett digert dagbokskrivande bakom dig. Mm. Men först ska vi ta och kolla vad det är som skramlar i tombacken, eller i Mackenzies skivback.
Ja, det är
idag.
Lite tomt där för idag faktiskt.
Är det tomt där? Ska vi se om vi hittar något? Du får en jingle på dig och kolla på vad du ska lira. Tack ska du ha.
Mackenzies skivback.
För några veckor sedan så var jag på ett gig med ett band som, jag ska säga så här, jag är lite kluven till vad jag tycker om det. Jag tycker inte att det är skitbra, fast jag tycker att det är jävligt coolt. Och jag tycker att hela grejen blir jävligt cool för att sångerskan är även trummisen. Mm-hmm. Alltså, de är en trio, Stephanie heter hon som spelar trummor. Trummorna längst fram på scenen fast på sidan så här, och sen så de andra två står liksom, alla tre står längst fram om man säger så. Mm. Men det är hon som är behållningen av hela gigget, känner jag. Dels för att hon spelar fantastiskt bra trummor och så har hon en jävla bra pipa.
Vad roligt.
Och så, jag tycker att det är som trummis själv som även sjunger lite grann.
så tycker jag att det är jävligt svårt att sjunga och spela trummor samtidigt. Det är, för mig är det, jag måste verkligen tänka till och öva på de grejerna som jag behöver sjunga samtidigt som jag spelar. Men i det här, ja, det känns som att hon, det är det enda hon har gjort. Och hon sjunger fantastiskt bra och spelar jävligt bra trummor. Så jag tänker vi tar en liten bit här så får ni höra vad det är. Ja, som sagt, jag vet inte riktigt vad jag tycker om musiken egentligen. Men nej, men det är bra.
Lite björk tyckte jag.
Ja, mycket. Jag började tänka så här mörker.
Ja, men precis.
Det finns faktiskt lite cranberries.
Ja, det finns lite eivor, det finns lite mörker, det finns lite björk, jag håller med. Och det finns liksom lite muse i musiken. Det finns många olika grejer. Och ibland är det lite cheesy, men ibland är det jävligt coolt också. Så det var, och det var rätt riffigt på vissa ställen som liksom... Ja, men den här muse-riffigheten som liksom så här blir som en jävla vägg från spelar bra allihop. Men det var ju som sagt, för min del så var det hon som var bara, shit, jävla vilken chef hon är.
Var kommer de ifrån?
Ja, de är från Belgien.
Jaha. Vad heter de då?
De heter Brutus.
Okej.
Okay. Ja. Låten heter Liar.
Ja, jag läste, jag hörde någonting om det folk kommenterade just att ja, trummis som spelar.
Precis, de spelade i Göteborg samt dagen innan eller efter som var här. Och de skulle spela på ett litet ställe som heter Hus 7, Slakthusområdet, som tar kanske 250 pers, men det sålde ju slut direkt. Så att de blev upplyttade på Slaktkyrkan. Och det var väl det var nästan fullsatt där inne, vilket var jävligt häftigt en tisdag kväll i Stockholm och publiken var jävligt på. Så jag kände fan, jag blev så här, fan vad glad jag är att det finns lite leverans i publiken också.
Ja, men och för ett nytt inte så etablerat band kan jag tänka mig också.
Precis, de har ju liksom det var Limpan faktiskt som tipsade om det där.
Ja, en liten rolig story kring just det här. Brutus heter ju bandet. Jag känner inte till det. Och vi har en sån här liten tråd så bara, vilka ska gå och se Brutus ikväll. Brutus, coolt namn tyckte jag. Så jag skrev in Brutus på Spotify. Och då var det det här som kom fram. Ett tjeckiskt 80-talsband. Och jag tänkte, det här blir jag.
Det är lite svårt med alla bandnamn. Det finns ju många som helst. Jag hade ju ett band som hette Triple X. Det tyckte jag, det var ju väldigt fiffigt liksom. Man hade en Google search på det liksom. Fan vad mycket träffar vi.
Jättebra.
Men det finns ju många bandnamn som heter så liksom. Likväl Ill Will och allt möjligt. Memento Mori, det finns väl 7 stycken också. Aha, så okay, det är ju så liksom. Kanske just därför Blue Oyster Cult, det är bra liksom, väldigt långt. Så det kan bara bli ett liksom.
Exakt.
Ologiska Blue Oyster Club då förstås.
Ja, just det. Till...
Det är så roligt det där. Man ska byta ut en bokstav i sånt här på Facebook. Om man byter ut en bokstav i ett bandnamn så där, så får det en helt annan betydelse och så där. Och det bästa tycker jag är, det är ju många roliga förslag, men just Blue Oyster Cult.
Det är lortigt.
Tribute bandet Blue Oyster Cult.
Det är superbra.
Mycket bra. Men bra, vi hade inte varit så ekivåka än så länge.
Nej,
så
det var dags för det nu.
Några minuter in.
Men i alla fall, jag tänker att jag slänger in i Spotify-listan och YouTube-kanalen idag, Brutus.
Mycket bra, och inte den tjeckiska då, utan den belgiska.
Vi tar den också.
Rockhyllan. Det låter som Bob Dylan.
Ja, det här är Rockhyllan 154 med mig, Anders Hafslund. Och ingen är med i matchen.
Danne, vad
händer? Ja, jag bara kollar vad du håller på med.
Okej.
Du heter Danne.
Duktig du är.
Och passar om det.
Ja, bra. Och vår fantastiska gäst, Snowy Shaw. Ja, det gick ju bra. Det känns lite hackigt det där. Men vi tar inte om.
Nej.
Vi rullar vidare. Du nämnde ju det här om att kanske skriva för att må bra. Men då pratar du ju låttexter och sådär. Men vi vet ju att du har varit en flitig dagboksskrivare.
Nej.
Nej, inte så.
Ja. Alltså, jag har ju gett ut min självbiografi. Så här, men det börjar ju inte med den målsättningen. Utan jag började när jag fick värsta 40-årskrisen och så vidare. Så här, och kände mig som en komplett loser. Och det har inte blivit någonting. Detta trots att jag har varit ute på ett helt års turné med Therion. Och när man pratar Therion så är det verkligen alltså, så att säga, gig hela tiden och så vidare. Men då kom jag hem och så fyller 40 och blir kraftigt deprimerad liksom, på sätt, så jag kände, fan, jag blev ju till kiss liksom. Men i alla fall såg allting väldigt mörkt, så jag hade liksom typ två val, antingen gå till en terapeut och spendera alla pengar där, eller så hoppade jag från Älvsborgsbron. Eller, och så kom jag på så här att, fick något infall att jag måste skriva om mig och få detta svart på vitt.
Liksom. Innan du hoppar?
Ja, med mina grejer, just bara för att kunna distansera det med och ta ett steg utåt och titta på det objektivt. Så jag gick hem och gjorde det och så höll jag på med det i 4 veckor konstant och allt gjorde.
Och då liksom. Var det inte dagbok alltså du skrev?
Nej, jag bara skrev om allting, oförrätter, liksom funderingar, ja, massa skit liksom. Och då sen, jag såg ju allting helt nattsvart, detta var typ november så här, och allting är mörkt och pissgrått i synnerhet i Göteborg. Men efter att jag gjort det i 4-5 veckor så gläntade jag på gardinen och såg solen och tänkte, wow. Och jag tyckte att detta var en, vad ska man säga, tecken på att min lilla, vad ska man säga, terapi fungerar faktiskt. Nu börjar jag se lite ljus på tillvaron och insåg också att ja, jag har ju faktiskt återkommit jättemycket saker och ting och tagit mig väldigt långt med av egen kraft och sådär. Och sen tänkte jag att jag ska nog fortsätta göra detta. Jag har aldrig skrivit någon sagt dagbok eller journal på det sättet, men jag tänkte att det är nog bra att göra det för att stämma av lite så här. Och så fortsatte jag göra det till och från. Jag hade någonting att skriva om helt enkelt. Och sen så småningom så morfade detta eller fasa över till att ja, jag kanske ska göra en bok utav detta liksom helt enkelt och dela med mig av mina grubblerier och mina galna historier, för mitt liv har tätt sig ganska annorlunda liksom.
Men så, ja. Din bok då, ja. Som det blev till slut, ja. Skrev du den helt själv?
Ja.
Ja. Det är ju mäktigt. För många brukar ju köra kanske att de har någon hjälp av någon för att liksom strukturera ihop det. Men det måste ju vara, alltså skriva en bok är inte så jävla lätt, tänker jag.
Nej, men som jag nämnde tidigare, att jag har ju knappt läst några böcker. Kanske 3 rockbiografier eller någonting sånt där. Och en huset och gud glömde typ. Liksom.
Ja, du vet. Ja, fattar, ja.
Men, så att det är ju ett ganska mastigt verk och jag håller på med det. Ja, inte konstant uppenbarligen, men över en 10-årsperiod liksom, innan jag tyckte att nu är det dags att runda av det. Liksom, så. Men, nej, men jag tog ingen till hjälp för att jag vet inte hur man går tillväga med sånt där. Och menar, om jag nu, vilket jag gjorde vid ett skede, då kontaktade jag ett bokförlag och de sa, men varför skriver du på engelska? Ja, varför inte liksom? Ja, du vet, så här, jag är ju inte så känd i Sverige just liksom, även om jag är svensk. Så, utan jag menar, det är ju mer internationellt, eller som det står i ingressen på boken så står det, vad fan är det står? Worldwide underground superhero. Ja, men det är så, man är inte stor någonstans, men man är underground överallt liksom. Så där, va? Ja, och så därför just, vad fan ska jag skriva på svenska? För då når man ut till
en liten klick.
Ja, en liten klick.
Men vi som inte har läst boken än, men vi pratar om att vi gärna vill göra det. Om man beställer den via din hemsida, till exempel, eller?
Ja, alltså det är bara snowshow.net.
Ja. Är det massa, som du sa, grubblerier? La du upp liksom en tidslinje sen över ditt liv och de här äventyren har du varit med om? Eller la du in, liksom, vänder du och vrider på saker och tankar och funderingar också?
Ja, det har ju varit väldigt mycket fram och tillbaka, så jag menar, det är ju inte allt givetvis som hamnar i, det är ju 450 sidor i boken liksom, alltså det är en riktig bibel liksom. Ja, men det är ju jättemycket som inte är med och så vidare, så här, och det är ju inte en kronologisk ordning, jag föddes och så där, utan det, man kan väl säga, det första kapitlet börjar när jag lirar Halloween med The King Diamond, det första själva kapitlet med i New York, som jag, för mig är liksom wow, Kiss och Spindelmannen och Manowar kom från New York, det är ju Manhattan, det är ju det häftigaste som finns. Så jag menar, det är ungefär där man föds som artist, skulle man kunna säga, eller officiellt eller professionellt, eller man ska säga så. Men sen var jag också fått min målsättning, eller vad ska jag säga, man går mellan olika kapitel liksom, så det finns en röd tråd på något sätt, även om man kastas fram och tillbaka i tiden och sådär. Och det är många som har sagt att ja, det är lite som Pulp Fiction. där man inte förstår förrän slutet liksom allting, för det kastas med, vad fan har det med saken nu? Jaha, okej, det var från ett annat perspektiv, en annan synvinkel och sådär. Så jag har väl någonstans valt att göra det på det sättet, så att det inte ska bli så träigt, att det blir liksom I was born.
Men varför väljer du att släppa den, eller varför, hur kom de tankarna till livet?
Nej, men för jag insåg att det här är ju ganska intressant för folk att läsa. Folk har ju så mycket, vad ska man säga, fantasier, precis som man själv har haft, och som har, vad ska man säga, mattats av över tid. Man jagar sina barn, vad ska man säga, barndomsdrömmar och rockstjärnedrömmar och så vidare. Så. Och jag tycker att det just därför är ganska avslöjande och väldigt öppenhjärtlig med hur det faktiskt går till och bakom fasaderna och så vidare också. Sånt där. Så att det inte är den här glorifierade askungssaga som många gör. Och du vet, jag kommer från a broken home och så börjar jag skjuta heroin och så flyttar till Hollywood och så blir allting jättebra. Liksom. Mm. Utan det här är min saga då givetvis.
Hade du velat läsa den här storyn själv med det perspektivet? Hade det hjälpt dig, tror du? Och inte få den här krisen när du var 40?
Det tror jag nog, för att det är väldigt lätt att sätta upp att jaga de här drömmarna så att säga, och ha ett rosa filter på och tro att allting är så förbannat glamoröst. Ja, men du har ju släppt plattor. Jag menar, det är så mycket kollegor till och med de här gamla polare som, men fan vad du ligger i, du gör ju grejer hela tiden. Så jag menar, varför lutar du inte tillbaka? Du har gjort så mycket och njuter av det. Och, jag menar, du får in mängder med royalties. Jag ser att folk bär liksom Mercy for Fate t-shirt och Jimmy Borger. Då får ju du royalties på det. Varför det? Liksom, tror du att alla som jobbar på bandet på Volvo får på varje såld bil? Jag menar, ni fattar att det, liksom, det funkar businessen. Det är bara så jävla glorifierat, och därför så visar jag, berättar jag massa sådana sagor exempelvis. Eller inte sagor, men berättelser. Mm. Alltså, jag måste bara dra en grej. Detta var, vi skulle åka till med Dream Evil 2005. Då hade jag gått på A-kassa under en period där. Mm. Och vi hade spelat in Boko Heavy Meta-plattan. Skulle vi turnera i Japan igen då här. Och så fick jag en kallelse där av någon där. Ja, du ska ha en ny handläggare där som vi pratar med och se vad du har för framtidsplan och så här. Och så kommer jag ner till henne då och säger, ja, men jag ska vara, ska turné i Japan här nu, och så ska jag vara med Melodifestivalen med Kim Marcel och så vidare, och det, jag har mycket på gång, jag kommer inte behöva er. Och så tittar hon i datorn och säger, så här, detta var 2005. Ja, jag ser att så har du sagt sen 87.
Det kommer. Det brekar.
Ja, men alltså, ja, skam den som ger sig, alltså. Ja. Förstår vad jag menar, alltså trägen vinner på något sätt, så menar man, ja, det är snart.
Snart händer det.
Vilka någon som helst. Mm. Men du, jag får hoppa tillbaka lite med ditt skrivande där. Mm. När du sa att du liksom började i terapi liksom, att det var din terapi. Det är ju en bra metod. Jag har provat den själv och skriva när man mår dåligt, det funkar ju verkligen bra. Mm. Men då när du säger att du skrev liksom, i början så tänker jag, då var det ju ingen bok, utan du skrev det bara av dig, eller liksom det bara vad som helst, eller hur?
Ja, visst.
Ja. För det är ganska häftigt tycker jag, när man väl hamnar, för jag har också hamnat i så här situationer där man inte mår så bra liksom. Mm. Och skriva är fan, det är jävligt effektivt för att liksom vända på saker och ting. Och det kan vara bara, för mig har det varit att bara skriva precis vad som helst. Men, det behöver inte ens vara i en berättelse, utan bara,
men det är en väldigt viktig grej överhuvudtaget. Någonting som min flickvän här, Ulle, har lärt mig, det är att göra vision board. Sätt upp dina mål och dina drömmar. Skriv det på en tavla. Du kan inte bara, om jag har det i huvudet, nej, då glömmer du av det. Om du sätter upp det liksom så här, då blir det, då förtydligar det och manifesterar detta på något sätt. Så här, och då händer det också alltså, om du på något konstigt sätt.
Vad kan det vara för visioner då?
Nej, men vad det än må vara, om du vill, ja, precis vad du nu har för ambitioner med saker och ting. Jag vill uträtta detta och jag ska sluta med det eller vad som helst och sådär. Och då jobbar du på det, blir dagligen, eller lite dagligen, du blir påminn av det och du har kastat ut det i universum på något sätt. Så, liksom. Och då blir det enklare att det bara. Det var just det som jag kände innan när jag började skriva på det sättet, att jag kan inte hålla en tanke i huvudet. Jag har väl uppenbarligen ADHD liksom. Men så det var ju helt virrigt så här av alla tankar. Jag kan ju inte koka ner
det. Du får ut det liksom.
Ja, men exakt. Då tänkte jag svart på vitt, så blir det bara liksom, då kan jag ta avstånd från detta.
Släppa det lite,
ja, precis. Och objektivt titta på det och tänka rationellt kring det, istället för att jag har det bara som ett
virvar,
eller vad ska man säga, fan heter det, bikupa i huvudet.
Exakt, och det föder bara mer och mer.
Ja, visst.
Mm. Vad står det på din vision board just nu?
Kommer jag inte ihåg, eller vill säga.
Ja, det
till exempel att jag ska bli bättre på sånt här. Ja. att jag ska försöka vara lite lugn och inte gå upp i atomer. Men jag, det sker ju så här, men det kanske blir bättre. Nej,
det har inte alls skitit sig. Vi är kanske uppe i atomer allihopa här inne, därför inte märker det.
Men sen hänger ju bara, man ska skriva med penna.
Ja, det var det jag skulle säga.
Inte med dator, utan du ska skriva ner det med penna. Ja. Det är det bästa för liksom hjärnan.
Men det är ett väldigt bra trick som Mats Levén lärde mig när jag kom med i Ethereum. Han var ju med där tidigare. Mm. Eller i samma veva. Och han sa, hur fan ska jag kunna memorera alla dessa texter i alla möjliga olika språk och sådär. Och han sa, han är ju väldigt bevandrad och har gjort väldigt mycket kabbegig och sånt annat också. Så att han sa, skriv ner det för hand. Ja. För då blir det liksom någon slags kroppsligande på något sätt också.
Sätt sig i muskelminnet.
Ja, istället för att bara ta lyric sheet och lära sig det. Du ska skriva det själv, även om du skriver det på dator eller sådär. Mm. Fast det absolut bästa är ju att göra det för hand.
Ja, precis.
För att skriva på dator går väldigt fort. Du behöver inte reflektera, inte ens när du skriver fel. Men gör med handen, alltså papper och penna, då måste du aktivt utföra själva arbetet, vilket är då väldigt bra för minnet.
Ja. Mm. Man behöver inte bara skriva bra saker, man kan skriva någonting som jag vet att Danne har framför sig nu, en arg lapp.
Ja, precis, en arg lapp. Jag gillar det.
Den ska vi ta, för jag vet att Danne ska slänga av någon ifrån bussen.
Hej, gringo! Lyssna!
Jo, men så här va. Jag hamnade på en liten annons och jag tänker att det här är lite till dig, Anders, faktiskt. För jag fattar ju att du redan har köpt det här. gått på dealen, så att säga.
Okay.
Och det är det här bandet som du alltid ska envisas med att snacka om varje program. Fast den här gången har du inte gjort det.
Jo, vi har pratat Kiss.
Ja, men inte du.
Okay.
Du har inte haft med dig Anders Albrecht.
Nej, det har jag inte gjort.
Med drycken kanske. Okay.
Drycken, ja. Ja. Jo, men så här va. Jag såg att en annons på att nu kan du liksom, det här är dealen. This package does include a ticket. Och det måste du alltså köpa för att få en VIP experience.
Är det på sista giggen på turnén ever vi pratar om nu?
Ja, nu snackar vi om det allra sista Kiss-gigget.
Madison Square Garden.
Ja. Och det här kan du få. Eller ja, du fattar.
Jag kanske har köpt det.
Precis, jag tror att du har redan gjort det. Du kan få se Kiss from the ultimate location. Alltså den ultimata.
Bästa.
Ultimata. The Pit.
Okej, man får stå på parkett. Det är bra.
In the pit.
Längst fram på parkett. In the pit. Ja, du kommer alltså stå där med the crew area. Direkt i liksom framför scenen. Wow, står det med stora bokstäver. Talk about bragging rights.
Ja, det får man skryta.
Nu kan man skryta när jag har köpt det här sen. Och du kommer alltså få en pre-show dinner at a New York City Landmark Restaurant.
Okej, så jag får middag också?
Du kommer få middag också.
Än så länge bra.
På en riktig Landmark Restaurant. Ja, det får man ju se vad det blir då.
Det kan ju vara McDonald's.
Det kan bli det, för det är ganska Landmark. Och sen så kommer du få en personalized Kiss Tour Plaque. Det är väl alltså någon liten plakett då, helt enkelt. Och det är bara för er som har köpt det här erbjudandet.
Bra.
Och sen kommer ni få signed limited edition 2023, en turnélitografi.
Okay.
Den är signerad.
Ja, vi får träffa bandet alltså, så de signerar den, eller?
Nej.
Den är signerad.
Nej. Okay. Det får ni utgöra. Det är på tok för mycket begärt. Sen så $150 merchandise voucher kommer du få. Så nu får, därför tjänar man nästan 150.
Men då kan jag köpa en t-shirt dollar också i
som du kan köpa då. Och då får du to be used in the Kiss online store.
Okay.
Ja, just det.
Och sen kommer du få ett Kiss VIP-laminat. Alltså en sån här
VIP.
Ja, det är magiskt.
Så att du kommer inte vara VIP mer än att du kommer inte vara, det är inte AAA här, så du kan gå överallt.
Nej, men jag får ju stå på parkett.
Ja,
jag har fått middag.
Ja.
Men vad får jag betala nu för?
Ja, det är lite grejer kvar här först. Och sen please note, the VIP experience will be run in the line with when you local and CDC standards at the time at your event. Ja, alltså det kommer det. Så det kunde vi ha skippat. Jag läste någonting annat här. Skitsamma. Hur som helst. No autographs and personal items. On personal items. Du får inte ta med dig någonting som du vill få precis signerat. Och alla all sales final. Så det finns liksom ingen bytesrätt på det här, va? Just det. Och så ska vi se här. Det är lite till. Strax.
Ganska bra paket tycker jag.
Jättebra paket faktiskt.
Men jag är ju såld.
This is no band. Du kommer aldrig att få träffa bandet, står det.
Aldrig någonsin?
Nej, du kommer inte få träffa bandet. Det står här, det är klart och tydligt. Så det kommer du inte få.
Okay.
Men i alla fall, bara, nu har vi, det var ganska mycket ändå.
Mm. Ja, det var verkligen.
Ja, men du står på parkett. Jag får ett halsband och en plakett och en signerad pryl.
Det kostar alltså netta 6000 dollar.
Taget.
60 000 spänn.
Ja, jag vet inte, snarare ska vi gå.
Men Anders, har du två biljetter eller?
Jag tänkte ta hela familjen.
Ja,
det blev vad dyrt det blev.
Ja.
Alltså inte bara mjölken som har blivit dyr. Jag känner också att VIP-paketen har blivit väldigt dyra.
Så 60 000 spänn.
Det är bra. Men det var parkett, vill vi tillägga här.
Ja, alltså på riktigt, så här, jag skulle jättegärna se sista giget med Kiss. Jag tyckte jag gjorde det i Göteborg. Nu kommer de ju tillbaka och spelar på Dalhalla i sommar. Det har vi snackat om redan.
Ja.
Så jag har ju sagt farväl där. Det hade varit coolt att se.
Men Madison Square Garden som ska vara end of the tour.
Ja,
liksom. När är det om de ska spela på Dalhalla i sommar?
Det är 2 december eller något sånt där tror jag. Men 60 000 spänn. Jag vet inte, vad säger du, Snowy? Vad tycker du om
alltså, det här? Vad ska man säga? Jag har inte sett Kiss 96. Trots att de lirar på Sweden Rock och står och dricker bärs i baren. För jag har lovat mig själv att inte titta på dem. Ingenting kan leva upp till den fantasin har som 7-åring. Och, inte ens, och det är samma gäller Manowar som jag inte sett sedan 2003. Eller som jag älskade då. Liksom. Eller på 80-talet. Liksom. Så jag vill inte rasera den grejen.
Ja,
och folk fattar sällan det. Men då brukar jag säga Brigitte Bardot. Kan vi alla vara överens om att hon var ju världens pinuppa. Svinsnygg. Och så kollar hon på henne nu. Om hon är en gammal kärring, vad fan tror du? Det är ju självklart. Hon var snygg 1970, men alla blir äldre och så vidare. Men då vill jag hellre bibehålla den, den visionen.
Men 96, då var det riktigt bra. Då såg jag dem faktiskt.
Ja, men jag stod där och tänkte att nu kommer jag skita på mig av glädje så här med handen i näven. Och efter att bara låta så tog jag in, nej, det känns inte på riktigt.
Det känns ju inte som att du kommer tacka ja till det här erbjudandet.
Okej, jag får ta med mig någon annan snö. Jag tänkte fråga om du ville följa med. Jag tar någon annan kompis. Det blir nog bra. Okej.
Nej, men Anders.
Jag vill bara säga en sak innan du slänger av. För du får berätta vad du ska slänga av. Så du kanske slänger av mig. Det är att det jag tror kan vara tråkigt för The Kiss gör sin jävla björntjänst är, jag tänker, om jag får fantisera det hade varit det här monstermaskinen i så här många år, om jag ska avsluta på hemmaplan i Madison Square Garden, vilka vill jag ha längst fram på gigget, vilka fans vill jag se i ögonen? Jag tänker 60 000 spänn, det är inte average Joe som köper dem, utan det kanske är företags någon event, det kan bli någon bra advokatfirma som för aldrig kan gilla rockmusik, men det är liksom så här, folk köper sig in i det här, hälften kanske inte ens är riktiga Kiss-fan. Jag tänker mig att många av de här kanske inte kan sjunga med i texterna.
Nej.
Det tycker jag så här. Det är en jävla björntjänst av bandet.
Jag tycker vi slänger dem av bussen då, som inte kan sjunga med.
Men det finns just det du säger där. Jag så fungerar det ju för de dyra platserna längst fram i parkett eller i sätena där fram. Jag kommer inte ihåg vilken artist det var egentligen, någon riktigt stor. Så han gjorde så att liksom de som hade de första biljetterna, de fick flytta bak, så tog han fram de som inte hade råd liksom, helt enkelt, för det är de hängivna fansen liksom. Ja, jag vet inte riktigt hur det gick till, men just att med den motiveringen, för där sitter de som har råd med det och ska visa upp sig, och de är inte ens intresserade egentligen. Liksom.
Och det är de du interagerar med närmast.
Exakt.
Och då hörde jag tvärtom om Taylor Swift, som har börjat med något som heter dynamisk prissättning. Så alltså, de som har mest pengar och lägger mest pengar får de bästa platserna. Alltså, så en plats in the front row kan kosta liksom, beroende på hur många, det blir som en auktion.
Ja, hur mycket som helst.
Ja, så det kan kosta precis hur mycket som helst. Det tycker hon är smart.
Okej.
Ja, det slänger jag henne av bussen också.
Okay. Kiss och henne slänger jag. Vad är det som ska
stänga? Men Kiss slänger jag av bussen faktiskt. Jag tycker det där är lite det är för mycket. Och jag slänger Taylor Swift av bussen också.
Det är du ändå håller på.
Me cago en la puta madre que los parió. ¿Dónde están los siete enanos? Rock Hillan.
Vi börjar närma oss slutet av Rockhyllan 154 tillsammans med Snowy Shaw. Snowy, vad har du på gång närmast nu? Vad händer? i ditt liv? Vi har ju tittat in i ditt huvud, som vi har sagt här.
Ja, och det är ändå oro mitt anus.
Ja, det får bli uppföljaren.
Del två.
Uppföljaren är ju sällan bättre, så att jag tänker...
Del två
i två. Ni måste ju ut också. Ja.
Nej, men jag har väl i vanlig ordning massa olika grejer på gång. Jag gör lite olika session-grejer och så vidare. Men framförallt så har jag jobbat på det senaste här. Så att jag släppte en ny platta igår. Mm. Alltså... tredje utav sex i helhet liksom så här, med Notre Dame, eftersom jag har bråkat rättsligt med det gamla skivbolaget, så har jag fått tillbaka alla fullständiga rättigheter, och därför så har jag inte bara remasterat, men jag har jobbat på låtarna och fixat till dem eller putsat på det och liksom försöker shape upp det. Så jag släpper alltså en platta per månad från och med januari, den 25 varje månad. Så att igår kom då Volume 1, Le Théâtre de Vampire, eller hur man uttalar det.
Jag ska göra uttala mig. Om någon uttalar det annorlunda än vad du gör, tänker jag, det borde vara fel.
Ja, det är ju många som har Notre Dame. Nej, för fan, Notre Dame. Det måste vara något franskt.
Såklart. Ja, vad roligt. Men blir det någon live då?
Nej, det där är lite svårt. Du får läsa boken som sagt, som vi pratade om. Mm. För att där avslöjar man ju som sagt att det finns ju inget band. Och det funnits något band.
Nej, men jag ändå, man kan ju lösa det, tänker jag.
Ja, men ja, jag gjorde ju så att typ 2003-2004 eller kring där. Då skaffade ju folk som iklädde sig rollen som Vampirella.
Ja, eller det var lite så jag tänkte.
Och, men det är väl ingenting. Det beror lite på. Alltså, liksom, så här, nu släpper jag ju bara de här grejerna digitalt. Liksom dessa plattor här. Och folk efterfrågar. Åh, du måste släppa det som... en boxset med alla vinyler och så vidare. Så här. Jo, men det kommer kosta ganska mycket och det beror på efterfrågan. Likadant är det med live. Mm. Är det efterfrågan på det, så visst kan vi tänka av det. Nu har money talks.
Ja, absolut.
Ja, men för jag orkar inte hålla på. Jag ska göra någon slags Welcome to my nightmare show och med trolldeg och lös. Nej, men du vet, det går inte. Jag kan inte trolla med knäna, va? Det får... kan det inte vara på den nivån, då skiter jag hellre i. Liksom.
Ja, okay.
Det är just därför jag, apropå med boken, då kom ju hela coronapisset där, va? Men då hade jag ju en inbokad delvis och höll på att boka en turné som skulle vara någon slags storytelling book signing event tour, liksom. Jag skulle åka runt och spela, jag och en snubbe till bara, och signera böcker, sälja merch, snacka med folk, Q&A och så vidare. Men det blåstes ju av, så att säga. Och fast då är det ju väldigt nedplockat, så här, jag sitter och lirar gura eller och sjunger så här. Det känns ju bra, för kan inte jag vara Rammstein eller Welcome to my nightmare, då skiter jag hellre. Mm. Alltså, jag vill inte göra någon slags hardangrej, men det är något, det står ett trumset där och så går vi upp och kör våran grej. Då kan inte jag förverkliga mina drömmar, och då försöker jag, då är det bättre att göra det helt naturellt.
Ja, jag förstår.
Men så här är det. Jag har lite inside information. Jag vet att du har ett gig att göra, väldigt kort sådant. Och det kommer ske här och nu.
Vi måste ju bara avsluta med att ge Snowy en rockerande applåd för ett fantastiskt avsnitt. Tack.
Nej.
Så går det när vi har för många trummisar här inne. Då blir det inte tajt.
Det går, det är omöjligt.
Kanske var det sämsta rock'n'roll-problemen vi har gjort.
Ja, det kom så oväntat också. Ja,
precis, jag var inte alls med.
Nej, var det meningen att det skulle vara i takt? Nej, tajt.
Vi pratar om det efteråt.
Okay.
Vi måste bara smälta det här.
Vi tar aldrig upp det igen.
Ja, pastor, vad händer? Mm.
Nej, men för första gången också i rock'n'rollens historia tror jag att vi alla är lite nervösa här inne. Och du är en stor del utav det. Du ska avsluta avsnittet med att faktiskt framföra ett live-gig.
Alltså.
Ett jättekort sådant. Men det ska vara ett mustigt, ett traditionellt power metal-skrik. Alla Snowy.
Hjälp, vilken press.
Ja, jag vet.
Jag är ju till i backgrounds.
Nej, för första gången så... Nej. Jo, vi ska göra
det var så bra, va?
Vad heter när man gör i stämmor?
A cappella. Nej, det är kanon.
Kanon, just det.
Vill ha kanon?
Snowy, du avslutar.
Ja.
Jaha, men vänta, jag tar det här igen. Okej, det är så du menar.
Jag börjar, Anders, Danne, och så får du avsluta ett mega fett.
Ja, vi kör nu då.
Rockhyllan med Haslund, Mackenzie och Pastor André.